Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Hon är en av våra främsta röstkonstnärer och skapar en högst personlig sammansmältning av jazz och konstmusik, både vokalt och med sina kompositioner. Bland dem hon har framträtt med finns kammarmusikensemblen Norrbotten Neo, och sitt första album släppte hon 2007 med gruppen Pavo. Möt Jazzradions sommargäst Sofia Jernberg i samtal med Märet Öhman. The mute bird sat by him, was made tame by him.
Välkommen till Jazzradion, Sofia Jernberg.
Tack så mycket.
Ja, det är ju du som sjunger här i bakgrunden. Vad är det du sjunger just här?
Jag sjunger Willow, 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 en elisabetansk sång, tror jag man säger. Från Storbritannien, traditionell sång.
Och så var det någon som spelade piano också.
Alexandra Hawkins, som kommer därifrån då.
Just. Ja, det är ju du som har valt den musik som vi ska höra i vår första timme den här gången. Det är som en liten skattkista med musik som har betytt saker för dig, förmodar jag. Ja, men vi lyssnar väl på ditt allra första val på en gång.
Thank you.
En 99 år gammal inspelning fick inleda jazzradion med sommargästen Sofia Jernberg. Hur kommer det sig att vi fick höra just precis den här låten, Sofia?
Ja, nej men jag ville spela någonting från begynnelsen, alltså för mig. Och då så var det Louis Armstrong eller Charlie Parker som jag vägde mellan. Och så blev det då Louis Armstrong. Mm. Och så den här låten, just för att Lil Hardin Armstrong, alltså Louis Armstrongs fru, är med och spelar piano. Det visste inte jag förrän nu. Ja.
Okej. Okay. Mm. Du säger, så här långt tillbaka går din egen erfarenhet av jazz. När började då din erfarenhet av jazzen?
Ja, alltså jag har en lite atypisk musikhistoria. Mm-hmm. Men min musikhistoria i mitt liv är atypisk, för att jag växte upp i en miljö där jag inte bara kunde lyssna på musik hur som helst, utan vi bodde i en ambassadmiljö där jag i alla fall inte, barnen hade inte tillgång till radio och tv och sånt, utan det var de skivor som vi hade tagit med oss från Sverige eller piratkopior på någonting som vi hade köpt i något annat land, och sen musiken där i de länder som jag bodde i.
Okay.
Så jazzen kom in väldigt sent ändå. Jag gick väl i sjuan på AF, Adolf Fredriks musikklasser här i Stockholm. Och då spelade en av körledarna Stevie Wonder. Och det hade jag aldrig hört, alltså rytmisk musik på det sättet förut. Och ja, det öppnade ju mina öron för det. Jag var väldigt mycket med klassisk musik. Det var det jag fokuserade på. Jag kommer ju inte från en musikfamilj heller.
Nej.
Så att det är väl, det kanske är viktigt att säga, för att det är många som gör. Jag är atypisk på många sätt. Jag är liksom, men jag är adopterad, jag är svensk då alltså, men ser ut som att jag kommer från Etiopien, eller jag kan ju vara född här också, men ja, det är inte självklart i alla fall, och det märker jag dagligen.
Mm.
Och sen så, ja, så ensamstående mamma, så där. Och hon har ingenting med musik att göra, jobbar på Sida.
Mm.
Så jag sjunger. Hade jag haft en musikförälder kanske jag hade spelat klarinett. Det hade jag gärna velat. Men ja, sjunga, det kan ju liksom alla, så att det var antagligen därför det blev sång som var mitt instrument. Jo, det anledningen att jag berättade det här var att man kan ju inte bara liksom, när man är barn är det lite svårt att liksom bara få tillgång till kunskap av sig själv. Utan man behöver ju utbildning för att veta hur man ska ta sig vidare. Jag har inte gått en universitetsutbildning, jag har inte gått musikskolan, vilket också är konstigt. För det har alla andra i min generation gjort. Så att när jag var äldre, då kunde jag lära mig själv. Mm. För då hade jag ju fått en grund från Adolf Fredriks. När jag var där, gick i sjuan, liksom, då insåg jag, men jag måste ju gå till skivbutiker. Och det gjorde jag ju. Och där lärde jag ju mig extremt mycket. Så det fanns många butiker och jag spenderade jättemycket tid i.
Så det var där du, tack vare dem då, som du upptäckte den här världen?
Ja.
Nästa låt på din lista, vi måste ju hasta vidare här. Woodlawn heter det.
Ja, det är en person som har betytt väldigt mycket för mig. Hon heter Tomika Reed och jag vill gärna spela henne, för att jag har känt henne sedan jag var i 20-årsåldern. Och hon är fantastisk och spelar cello, vilket är inte liksom jättevanligt inom jazz.
Thank you. Woodlawn med Tomeka Reed Quartet, cellisten Tomeka Reed. Ja, Sofia Jernberg, du sa du är bekant med den här musiken, eller hur var det?
Ja, jag har känt henne länge. Alltså jag tycker hon är fantastisk musiker och konstnär. Så det är inte bara för att hon är min kompis. Hon är väldigt framgångsrik. Hon har fått det största priset i USA liksom, för det här med jazz, MacArthur-priset heter det.
Har ni jobbat ihop också?
Ja, vi spelar ibland. Vi har liksom inget fast, men vi ska spela snart i New York.
Mm.
Jag glömde liksom att säga varför jag liksom bytte. Min tanke är att hålla på med klassisk musik.
Mm.
Och nutida konstmusik, för det gjorde vi också på Adolf Fredriks, vilket är väldigt ambitiöst.
Mm-hmm.
Men den miljön, alltså den klassiska miljön, var helt vidrig. Jag klarade inte av den. Alltså det, att inte se ut som alla andra och vara som alla andra också. Så jag försökte liksom... Jag visste ju att det fanns någonting mer. Som jag hade ju hört en annan musik. Och sen då den här med jazzen. Så visste jag att jazz, där är det ju många som ser ut som mig som är. Så då tänkte jag att det borde ju åtminstone vara liksom lugnt.
Så det var liksom ett sätt att hitta en tillhörighet också att du sökte till jazzen?
Nej, utan slippa trakassering helt enkelt. Men den försvann inte. Men, så att jag gör ju båda nu.
Ja.
Jazz och konstmusik.
Ja.
Mm.
Och det, alltså, rent uttrycksmässigt, rent sådär sångmässigt, det, funkar det? Är det en motsättning det där?
Nej. Jag är ju inte operasångare. Alltså jag är ju fortfarande inte gått på universitetet.
Mm.
Men jag har ju bra teknik från bara av mig själv. Och sen så, det finns ju så många beröringspunkter. Det hänger ju ihop. Ingenting, alltså, uppstår ju ett vakuum. Mm. Och jazzen är ju ett väldigt bra exempel på just det. Att det är en blandform av väldigt mycket olika influenser. Och typ det enda som är bra med projektet i USA. Nej, men det finns väl andra saker också som är bra. Men det var en sak som var bra i alla fall. Sen så är det ju också, det som drog mig till jazzen var ju att det var en progressiv genre i alla fall från början. Och att man liksom började någonstans och sen ville man vidare. Så att, ja, jag såg liksom att nej, men det fanns folk som gjorde båda även där. Liksom, i den gamla biblioteket, ska man säga.
Ja, ja.
Så det var inte bara jag, liksom. Ja.
Ja. Detta för oss, tycker jag, osökt in på ditt nästa låtval, apropå det här att söka nya vägar. För nu är det Mats Gustafsson som ska spela.
Ja. Och ja, nej, men han är ju såklart betytt otroligt mycket. Bara att det finns en person som gör det han gör i det här landet påverkar ju såklart och gör ju att man utvecklas snabbare. Jag har tänkt på det, att Mats och Sten Sandell, Raymond Strid, alltså några, de finns ju andra också, men i alla fall att de var liksom där när jag var så ung, hjälper ju en att utvecklas.
Thank you.
Mats Gustafsson på saxofon. Long titles, no way, är titeln på den här låten. Ja, vilken fantastisk teknik han har. Det låter ju som fågelvingar nästan.
Ja, nej men han är otrolig. Efter Coltrane så är det väldigt få som har liksom tillfört någonting i saxofonfloran, om man ska säga. Men det har verkligen han. Och han är ju jättestor och kommer ju vara ihågkommen. Så jag är jättestolt över att han finns i vårt land.
Ja, och du har jobbat mycket med honom också, eller hur?
Ja, han är ju så generös person som samlar som alla som finns i miljön, som i det här Fire Orchestra som han hade och fortfarande har tillsammans med den gruppen Fire, som var ett liksom galet projekt där det var som bara hej, kom och så spelar vi ungefär. Mats är en sån viktig person som har gjort jättemycket för vår miljö i Sverige och svenska musiker som håller på med det här. Precis som Nils Landgren, fast Nils Landgren då inom en annan genre.
Ja, precis. På listan står nu en låt med Trondheim Jazz Orchestra och Ole Morten Vågan.
Han har betytt jättemycket för mig personligen och är min favoritbasist. Också Petter Eld också. De delar plats. Ja. Men ja, han är jätteduktig och skriver fantastisk musik så.
Thank you. Far Ago and Long Away är titeln på den här låten med Trondheim Jazz Orchestra och av och med Ole Morten Vågan. Och så var det du också, Sofia, som sjöng lite där i bakgrunden.
Mm, ja.
Ja, alltså du sjunger ju ofta i ett väldigt högt röstläge. Hur gör du?
Jag är högsopran, det är mitt register. Liksom.
Så enkelt är det. Ja, men jag upplever det som att du är väldigt hög. Är det...
Ja, men jag är så hög, men alltså, jag kommer jävligt högt upp, ja. Helt enkelt. Förlåt, nu svor jag, vet inte om man får göra det.
Men, och ibland tycker jag att man får det. Ja.
Ja. Nej, men så att, men det är ju, jag vet att det inte är så populärt inom jazz, det fick jag ju höra en del. Mm-hmm. Men det struntar jag i. De vill helst att man ska vara allt, men ja.
Mette Rasmussen står näst på tur.
Ja. Också en musiker som har betytt mycket. Jag tror att jag vill lägga till liksom att jag har ju lärt mig jättemycket av de här musikerna, eftersom att jag inte har gått på högskolan. Jag vet ju inte vad folk lär sig där. Jag antar att de lär sig något. Men jag har ju lärt mig liksom av att spela med de här människorna som vi har lyssnat på, förutom Louis Armstrong då. Men så att det är ju, jag har lärt mig otroligt mycket av det. Och Mette är en av dem som jag då träffade faktiskt via Mats i Fire Orchestra.
Thank you. Wolf Cry med saxofonisten Mette Rasmussen. Weird of Mouth heter trion. Du sa tidigare att det här är en av de musiker du har lärt dig mycket av. Vad är det du har lärt dig av just henne?
Jo, alltså hon har ett annan bakgrund än jag inom musik. Och ett annat tänk också. Och jag känner att vi spelar mycket på duo, vilket är utmanande eftersom att vi då har ganska liknande register. Ja, så kan vi spela liksom 40 minuter på sång och alt sax. Rent fysiskt är det liksom också ganska krävande. Och det har, alltså, så det är hon är så otroligt bra på det, bara hon är så uthållig.
Men du var ju inne på det också. Du har inte gått musikhögskola. Var det ett aktivt val från din sida?
Ja, du har rätt. Den tiden som jag växte upp på, eller i, vad man säger, i Sverige, under 90-talet då, det var en jävligt brutal tid om man ser ut som jag. Liksom. Mm. Det var inget kul. Och sen så det var det också, så att miljön var inget kul. Så jag hade musiken liksom för mig själv. Och sen så, efter att jag hade gått på folkhögskola och liksom förstod att aha, då ska jag gå på någon sånggrej. Nej, jag vet inte ens om jag skulle kommit in heller. Men jag kände som sång, det är inte mer av det jag behöver. Utan jag vill ju lära mig att vara musiker. Mm. Liksom. Och det lär man sig ju inte nödvändigtvis om man går på sång, tyvärr. Så att då valde jag bort det. Och jag ville inte flytta heller. Det fanns bra musiker i Sverige, så att det blev bra.
Det blev bra, ja. Vi pratade basist för en stund sedan och då sa du att du har två favoritbasister. Olle Mårten Vågan och den andra är Petter Eld.
Mm. De är väldigt olika basister. Jag vet inte vad det är med basister, men de har någonting helt unikt. Någonting som, ja, i och med att de är där nere på något sätt så hör de musiken liksom på ett helt annat sätt än vad jag gör som sopran. Så att ja, de kan så mycket. Så att ja, spela gärna, Petter.
Vattenkoma med Koma Saxo. Det här är också ett band som du har spelat, sjungit mycket med.
Ja, och kommer att fortsätta med. Det kommer en ny skivan så småningom, ja. Heter Einar. Men ja, jag känner mig otroligt privilegierad att få vara med. Där lär jag mig också jättemycket. Det är viktigt, jag tror att det kanske är viktigt att säga också att som musiker, att sångare eller ja, hur man nu kallar sig, att få spela med folk som är bättre än en själv på vissa saker är otroligt viktigt. Det hjälper den att utvecklas. Och sen vill jag också säga att det här med basister, att de påminner lite grann om dirigentens roll. De är liksom på något sätt motorn och liksom piloten i allt. Ja, så att de är så olika, Olle Morten och Petter. Petters musik, den är så här, den bara går rakt in i hjärtat så där, liksom. Och det gör Olle Mortens också, men den är också väldigt cerebral på något sätt. Så en annan tillvägagångssätt. Ja. Men båda är ju intelligenta, det är inte så.
Det kan man inte ta ifrån dem.
Nej.
Ja, du lyssnar på Jazzradion i P2. Vår sommargäst idag är sångerskan Sofia Jernberg. Och du tycker att vi ska spela musik där Joakim Milner är med och spelar.
Ja, det här är ju liksom då kanske någonting som liksom jag verkligen har lyssnat på när jag var yngre. Men den här skivan lyssnade jag mycket på när jag gick på Fridhem, och då, ja, men jag vet inte hur gammal man är, var då, men det var efter gymnasiet direkt. Och jag vet inte, jag tyckte det var någonting speciellt med den här skivan.
Som skeppets ögon skådar.
Ögon. Det var Gunnar Ekelöfs egen röst vi hörde här när han läste sin dikt. Och så var det Joakim Milner som spelade alla saxofoner.
Jag tycker det är någonting väldigt rörande med hans spel. Jag blir fortfarande rörd. Jag tycker han är en fantastisk musiker. Jag minns de konserter jag har hört när han har spelat. Sister Mice Blouse. Alltså det var så roligt namn för den gruppen. Men ja, jag tror att det var sist jag hörde honom. Men det var ganska länge sedan nu. Men han är verkligen en fantastisk musiker. Eget sound.
Ja, verkligen. Nästa låt, den skiljer sig en del från det vi brukar höra i jazzradion. För nu blir det en soullock.
Det finns en anledning till att jag valde det. Alltså jag gick ju, vi började i USA, det var liksom två låtar typ. Och sen blev det med Norden, eller Sverige och Norge. Och det är ju inte så långt ifrån, det är min poäng liksom. Mm. Så jag hoppas att ni kan känna igen lite tongångar ändå. Vi får se.
Mm. Vem var det som sjöng här?
Synnöve Brännboplassen. Ja, fantastisk sångerska. Ja. Och sen så tycker jag att det, för mig är det absolut inte långt ifrån henne och Joakim. Alltså det finns ett vemod i båda. Ja, det är någonting som går långsamt också. Och någonting som är liksom isolerat i uttrycket på något sätt, som att man är kanske i Norden eller någonting.
Ja, det där nordiska vemodet som man brukar prata om i, ja, inte minst i jazzen då, då. Kanske.
Ja, precis. Det är ju en klyscha. Mm. Men alltså, det stämmer ju samtidigt.
Det finns något där ändå.
Mm.
Mm. Men det här för oss ju då allt närmare den svenska folkmusiken. Och det där var en riktig melodiradioövergång, känner jag. Men ändå, för här mot sluttampen på programmet så har du valt Ack Värmland och sköna.
Mm. Dels för att min mamma kommer därifrån. Men sen också för att jag nyligen hörde det här. Bara, alltså, jag har ju hört den förut, men just nu, jag vet inte, ibland hör man saker på ett annat sätt i olika tider och så. Det är samma sak med böcker, man läser dem. Ja, ni vet. Mm. Ser en film för 10 år sedan och sen igen. Jag bara, men gud, vilken rikedom i harmonik som han hade då, Jan Johansson. Och sen vill jag också säga att jag tänkte på, och det här är kanske någonting som pianister mest kan svara på ifall jag har rätt eller ej. Jag tror att han spelar på en flygel här. Men jag tänkte att han nog inte gjorde det så ofta. För jag tycker att det låter som att han spelar på ett upright. Och det tyckte jag också var så rörande, att han hade inte en flygel hemma.
Thank you.
Ja, det var Jan Johansson som spelade Ack Värmeland du sköna. Här fick vi väl ännu en dos av det här nordiska vemodet, va?
Ja.
Ja, Sofia, nu är vi framme vid sista låten på din låtlista här.
Mm.
Berätta, vad är det vi ska höra?
Det är igen nordisk jazz. Det var två från Danmark, de Mette Rasmussen och sen Maria Kannegård som kommer nu. Och jag bara tycker det är så fantastiskt bra spel och en så fantastisk låt. Jag blir berörd. Det känns som att tiden, jag vet inte hur man ska förklara det. Musik är liksom svårt att verbalisera. Jag tycker jag har försökt göra någon slags jobb här. Men jag menar, jag är ju egentligen inte någon som pratar om musik, utan jag gör ju den ofta.
Ja. Ja. Ja, men då dyker vi in i den här låten som heter Min ingen. Och så tackar jag så hemskt mycket Sofia Jernberg för att du ville vara våran sommargäst och välja musiken i Jazzradion den här gången.
Tack för att jag fick komma hit.
Med havet här utanför studiefönstret ger dig hundratals år av musik på väg hem. Måndag till torsdag med start klockan 16 är jag med dig i P2 på hemväg. Ända fram till 7:15.
Det är så mycket som ska gå snabbt. Korta brottstycken får ofta räcka. Men inte i klassisk förmiddag. Vi låter musiken ta den tid den behöver. En hel symfoni. Eller 20 etyder. Vi ger dig en hel upplevelse. Vardagar mellan 10.03 och 12.30. Eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Städstrejken inom industrin som skulle ha trätt i kraft imorgon är avblåst. Fackförbunden Fastighets och Seko har kommit överens om ett avtal med arbetsgivarorganisationen Almega inom avtalsområdet serviceentreprenad. Avtalet innebär bland annat att deltidsanställda får rätt till lika hög övertidsersättning som heltidsanställda. Strejken skulle ha omfattat 600 städare på bland annat AstraZeneca, Scania, Volvo och Viking Line. En kvinna skadades när hon blev påkörd av en bil under en folkrace-tävling på Motorstadion i Hedemora under eftermiddagen. Enligt polisen så rullade bilen över ett räcke och in i kvinnan, rapporterar P4 Dalarna. Kvinnan fördes till sjukhus med ambulanshelikopter och ska enligt Region Dalarna vara svårt skadad. I Ukraina förbereder man sig nu på en ny rysk sommaroffensiv där drönare kan komma att spela en avgörande roll. Vår korrespondent Lomna Elshanti har besökt en kommandocentral för drönare i Charkivregionen där man står inför en ny utmaning med ryska fiberoptiska drönare som är nästintill omöjliga att störa ut.
Уже дуже розвинене і великій кількості FPV на оптиці.
Fienden blir allt bättre på att använda drönare, på senare tid med fiberoptiska kablar. Och sådana drönare struntar fullständigt i störningsutrustning. De kan lurpassa i en halv dag och bara vänta på att någon ska gå eller köra förbi, säger 22-årige kompanichefen Mamai. Bakom honom flera skärmar som visar drönarbilder från olika stridspositioner i Charkivregionen i realtid. Ukrainska drönare som patrullerar i luften och redo att slå till. Både Ryssland och Ukraina ligger i framkant när det kommer till användning och utveckling av drönare. Men på senare tid har Ryssland satsat allt mer på just fiberoptiska drönare. Dessa fungerar genom att en spole med flera mil lång fiberoptisk kabel sitter på drönaren. Operatören styr från andra änden och kabeln gör dem helt immuna mot elektronisk störning. De är långsammare och kabeln kan fastna i träd,